När sista timman slår, sidan 105. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir till myter. Och till och med myten är sedan länge glömt när den ålder som var dess upphov kommer åter. I en ålder, vilken somliga kallade tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind över den brutna bergstopp som kallas Drakberget. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men det var en början. Född under skenet av en trind nedgående måne, på en höjd där människor inte kunde andas. Född bland slingrande strömmar som värmdes av elden i bergets avhuggna topp, var denna vind till en början en mild sefyr. Men dess fart blev allt större när den rusade nerför den branta, oländiga bergssidan. Vinden förde med sig aska och stanken av brinnande svavel från toppen och ven ylande fram över de snöklädda höjder som abrupt reste sig från slätten kring det orimligt höga Drakberget. Träden skakade under dess rytande framfart i natten. Österut rasade vinden ned från kullarna och fram över ett stort läger på slätten. En tältby av ansenlig storlek med gångvägar av plankor längs de frusna spåriga lergatorna. Snart nog skulle spåren smälta och den sista snön försvinna för att ge plats åt regn och gyttja. Om nu lägret fanns kvar så länge. Trots den sena timmen var många av Eisedéerna vakna, samlade i små grupper som skyddades mot avlyssning av kraften och diskuterade vad som hade skett under natten. Åtskilliga av dessa diskussioner var mycket livliga, nästintill disputer, och i en del fall kunde hettan i orden inte förnekas. Hade det inte rört sig om Eisedéer skulle nog knytnävar ha höjts, om inte värre. Frågan var vad som skulle göras härnäst. Vid det här laget hade varenda syster hört nyheterna från flodstranden, även om detaljerna förblev oklara. Den ärmelintronande hade själv i hemlighet begett sig för att försegla norra hamnen och hennes båt hade hittats kantrad i vassen. Att hon skulle ha överlevt i Erinrins snabba, iskalla strömmar var föga troligt. Och för varje timme som gick blev det allt mer otroligt, till så småningom svaret var ofrånkomligt. Den ärmelintronande var död. Varenda syster i lägret visste att hennes framtid och kanske liv hängde i en skör tråd, för att inte tala om Vita tornets framtid. Vad skulle man göra nu? Inte desto mindre tystnade rösterna och kvinnorna höjde sina huvuden när den våldsamma vindstöten nådde lägret och fick tältens tyg att fladdra som flaggor när snömolnen träffade dem. Svavelstanken som plötsligt låg tät i luften förkunnade varifrån vinden kom. Och mer än en Eisedé bad en tyst bön till ljuset om att skydda dem mot ont. Strax hade vinden dock dragit förbi och systrarna återgick till sina överläggningar om en framtid som var tillräckligt blek för att passa med den skarpa odör som vinden lämnat efter sig. Vinden rasade vidare mot Tervallon, allt starkare ju längre den kom, kastade sig tjutande genom luften över militärlägren närmare floden där soldater och de av lägrets övriga invånare som låg under bar himmel plötsligt fann att deras filtar slitits av dem och de som sov i tält vaknade till smattret av tältduk som skakades av vinden och i vissa fall flög iväg i natten när tältpinnar bröts eller linor brast. Lastade vagnar gungade och välte. Fanorna stod rakt ut från sina pålar tills dessa slets ur marken och förvandlades till spjut som genomborrade allt i sin väg. Böjda mot stormen kämpade sig män fram till tjudlinorna där de försökte lugna djuren som skräckslaget stegrade sig och skriade. Ingen visste vad Eishedena visste, men den bitande svavelstanken som fyllde den kalla vinden kändes som ett ont förebud, och härdade veteraner bad lika innerligt som de skägglösa pojkarna. Flera högljudda böner hördes från vapensmeder och pilmakare och hovslagare, soldathustrur och tvätterskor och sömmerskor. Alla gripna av en plötslig fasa för att någonting mörkare än mörkret självt var ute i natten. Det hårda piskandet av tältduken ovanför som nästan revs itu. Strömmen av röster och hästarnas skrin, starka nog att höras genom den vinande vinden, hjälpte Schoensange att kämpa sig till medvetande en andra gång. Den plötsliga odören av brinnande svavel fick hennes ögon att tåras, vilket hon var tacksam för. Egwen kunde kanske dra på och av sig sömnen som ett par strumpor, men det gällde inte för Schoen. Det hade varit svårt nog att somna när hon äntligen kunnat förmå sig att gå till sängs. När hon hörde nyheterna från flodstranden hade hon varit övertygad om att hon inte skulle kunna somna förrän hon var fullständigt utmattad. Hon hade bett Fellini, men allt deras hopp vilade på Egwens axlar, och nu verkade det som om allt deras hopp hamnat på sophögen. Hon hade tröttat ut sig genom att vara nervös och orolig och vanka fram och tillbaka. Nu fanns det hopp igen, och hon vågade inte låta sina blytunga ögonlock slutas av rädsla för att hon skulle slumra in igen och inte vakna förrän vid middagstid, om ens då. Den ursinniga vinden avtog, men det gjorde inte ropen och hästarnas skrianden. Trött föste hon filterna åt sidan och reste sig upp på ostadiga ben. Hennes sovplats var knappast bekväm. En filt på tyggolvet i ett hörn av det inte särskilt stora tältet. Och likväl hade hon kommit hit trots att hon varit tvungen att rida. För all del hade hon vid det laget nära på stupat av trötthet och varit nästan från sina sinnen av sorg. Hon rörde vid Tear and Grealen som hängde i en rem runt hennes hals. En ring som vred sig runt sig själv. Första gången hon vaknat, vilket hade varit precis lika mödosamt som den här gången, hade det varit för att hämta ringen från sin bältespung. Nåväl, nu var sorgen försvunnen, och det räckte för att hålla henne igång. Hon överraskades av en gäspning som fick hennes käkar att knaka som ett par rostiga årtullar. Det räckte, men bara nätt och jämnt. Man kunde tycka att Egwens budskap, eller blotta det faktum att Egwen levde och kunde lämna ett budskap, skulle vara nog för att driva bort utmattningen. Men det verkade inte så. Hon vävde ett ljusklot tillräckligt länge för att få syn på den fyrkantiga lyktan som hängde i mittstolpen och tända den med ett flöde av eld. Den ensamma lågan gav ett mycket svagt, fladdrande sken. Det fanns andra lampor och lyktor i tältet, men Gareth tjatade ständigt om hur lite lampolja de hade kvar. Fyrfatet lät hon vara. Gareth var visserligen inte lika snål med kol som med olja. Kol var lättare att få tag på, men hon märkte knappt kylan. Hon kastade en blick på hans filtar som fortfarande låg orörda i andra änden av tältet. Han kände säkert till båten som hade hittats och vem som hade färdats med den. Systrarna gjorde sitt bästa för att hålla saker hemliga för honom, men på något vis lyckades de inte så ofta som de flesta av dem trodde. Mer än en gång hade han överraskat henne med vad han visste. Var han ute i natten och organiserade sina trupper inför vad nu salen skulle besluta? Eller hade han redan gett sig av, övergett ett hopplöst företag? Det var inte längre hopplöst, men det kunde inte han veta. Nej, muttrade hon och kände sig underligt svekfull, som hade tvivlat på mannen, trots att hon inte ens uttalat tanken högt. Han skulle fortfarande vara kvar när solen gick upp, och likadant varje dag som grydde, till salen befallde honom att lämna dem. Kanske längre. Hon trodde inte att han skulle överge Egwen, oavsett vad salen befallde. Han var allt för envis, allt för stolt. Nej, det var inte därför. Gareth Brynes ord var hans heder. När han väl gett sitt ord tog han inte tillbaka det om han inte löstes från det, vad det än kostade honom. Och kanske, men bara kanske, fanns det andra skäl för honom att stanna. De vägrade hon att tänka på. Hon sköt Gareth ur sina tankar. Varför hade hon kommit till hans tält? Det skulle ha varit så mycket lättare att lägga sig i sina egna systrars läger, hur trångt det än var där, eller till och med att hålla den gråtande Kesas sällskap, fast vid närmare eftertanke var det inte säkert att hon skulle ha klarat det sistnämnda. Joanne klarade inte av folk som grät, och Egwens kammarjungfru verkade inte kunna sluta. Hon sköt bestämt bort Gareth ur sina tankar, tog några snabba tag med hårborsten, bytte till en ren särk och klädde på sig så fort hon kunde i det svaga ljuset. Hennes enkla blå ridklänning var skrynklig och dessutom lerig längs vållen. Hon hade själv begett sig ner för att titta på båten, men hon tog sig inte tid att rengöra och pressa den med kraften. Hon måste skynda sig. Tältet var inte alls den rymliga historia man kunde ha väntat sig att en härfarare skulle ha, så i sin brådska stötte hon höften mot skrivbordet så hårt att ett av dess ben var nära att vika sig innan hon hann fånga upp det. Snavade nästan på fältpallen, det enda som liknade en stol i tältet, och skrapade smalbenen mot de mässingsbeslagna kistorna som stod här och där. Det sista frambringade en svordom som skulle ha fått öronen att svida på någon som hört den. Kistorna tjänade dubbla syften som både sittplatser och förvaringsutrymmen. Och en med platt lock fick duga som provisorisk kommod med en kanna och skål i vitt porslin. I själva verket var de prydligt arrangerade, men efter ett mönster som bara Gareth själv begrep. Han hittade utan vidare i denna labyrint, även när det var helt mörkt. Men alla andra skulle bryta benen av sig innan de kom fram till hans bädd. Hon antog att han var orolig för lönnmördare, även om han aldrig hade sagt någonting om det. Hon plockade åt sig sin mörka mantel som låg på en av kistorna, la den över armen och skulle just blåsa ut lyktan med ett flöde av luft när hon stannade upp. Hon hade fått syn på Gareths andra par stövlar som stod i fotändan av hans bädd. Och nu vävde hon ett nytt litet ljusklot som hon lät sväva bort till stövlarna. Precis som hon hade trott. Nyputsade. Den fördömde karl insisterade på att hon skulle arbeta av sin skuld. Sen smög han in bakom hennes rygg, eller än värre, medan hon sov, och putsade sina egna fördömda stövlar. Den förbaskade Gareth Brynes, som behandlade henne som en tjänsteflicka och aldrig så mycket som försökte kyssa henne. Hon rätade på sig med ett ryck och läpparna blev ett tunt, spänt streck. Var i hela fridens namn hade den tanken kommit ifrån? Egwen kunde påstå vad hon ville. Hon var inte förälskad i Gareth Brynes. Det var hon inte. Hon hade alldeles för mycket framför sig för att låta sig snärjas in i några sådana dumheter. Det är väl därför du slutar ta på dig någonting med broderier, viskade en liten röst långt bak i huvudet på henne. Alla dessa vackra saker som du proppat ner i någon kista, bara för att du är rädd. Rädd? Brände henne om hon var rädd för honom eller någon annan man. Hon frambringade omsorgsfullt en väv av jord, eld och luft som hon la över stövlarna. Minsta uns skosvärta och åtskilligt av färgen lossnade och formades till ett prydligt glänsande klot som svävade i luften och lämnade efter sig en gråaktig nyans på lädret. En kort stund övervägde hon att släppa klotet bland hans sängkläder. Det skulle vara en passande överraskning för honom när han slutligen gick och la sig. Med en suck sköt hon upp tältfliken och lät klotet sväva ut i mörkret innan det fick falla till marken med ett plask. Karn fick ett kort och synnerligen respektlöst sätt när hon lät sitt humör driva henne för långt, vilket hon hade upptäckt första gången hon slog honom i huvudet med stövlarna som hon fått för att rengöra. Och när han gjort henne så arg att hon la salt i hans te. Rejält med salt. Men det hade inte varit hennes fel att han haft så bråttom att hälla i sig hela koppen i en klunk. Eller i varje fall försökt. Och han verkade aldrig låta sig bekomma när hon skrek åt honom. Och ibland röt han tillbaka. Ibland log han bara, vilket var oerhört irriterande. Men det fanns gränser för hans tålamod. Hon kunde förstås ha stoppat honom med en enkel väv av luft. Men hon hade sin heder precis lika mycket som han hade sin, bränna honom. Hur som helst var hon tvungen att hålla sig i hans närhet. Det hade Min sagt. Och flickans förutsägelser verkade aldrig slå fel. Det var det enda skälet till att hon inte hade kört en näve guldmynt i halsen på Gareth Bryan och sagt åt honom att hennes skuld var betald. Så brände honom ljuset. Det enda skälet. Utöver hennes egen heder förstås. Hon gäspade och lämnade den svarta pölen som glimmade i det kalla månskenet. Om han trampade i den innan den hunnit torka och trampade in med sörjan skulle det vara hans fel och inte hennes. Nu hade i varje fall svavellukten avtagit lite. Hennes ögon hade slutat rinna. Men den syn som mötte henne var en fullständig villervalla. Lägret som bredde ut sig i nattens mörker hade aldrig haft mycket till ordning. För all del var de uppkörda vägarna mellan tälten raka och breda, lämpade för truppförflyttningar. Men i övrigt hade intrycket alltid varit en slumpartad hopkommen samling tält, enkla vindskydd och lägereldernas stenkantade gropar. Nu såg det ut som om det hade utsatts för ett fiendeangrepp. Överallt låg det ihoprasade tält. Några hade blåst upp på andra som fortfarande var uppslagna, även om åtskilliga av dessa stod på trekvart. Och dussintals vagnar och kärror låg på sidan eller upp och ner. Från alla håll hördes rop från folk som behövde hjälp med de skadade, varav det verkade finnas en ansenlig mängd. Män linkade längs gatan framför Garretts tält, stödda av andra män, medan flera smågrupper skyndade förbi med provisoriska bårar gjorda av filtar. Längre bort kunde hon se fyra filtövertäckta skepnader på marken, och vid tre av dem låg kvinnor och grät högljutt medan de vaggade av och an. Hon kunde inte göra någonting för de döda, men åt de andra skulle hon kunna ställa sin förmåga att hela till förfogande. Det var ingalunda hennes starkaste sida. Inte stark alls, även om den verkade ha återvänt helt när Ninive helade henne. Men hon betvivlade att det fanns någon annan syster i lägret. De flesta av dem undvek soldaterna. Hennes förmåga skulle vara bättre än ingen alls. Hon kunde ha ställt den till förfogande, om det inte vore för den nyhet hon fått. Det var viktigt att den snarast möjligt nådde fram till rätt personer. Så hon gjorde sig döv för både stön och klagotjut, ignorerade dinglande armar och trasor hållna mot blödande huvuden och skyndade till tjuderlinorna i utkanten av lägret, där den förundligt sötaktiga lukten av hästspillning började vinna över svavelstanken. En mager, orakad kar med jagad blick försökte hasta förbi henne, men hon grep tag i hans rockarm. "Sadla den fogligaste häst du kan hitta åt mig", sa hon, "och det genast." Bela skulle ha dukt alldeles utmärkt, men hon hade ingen aning om var någonstans bland alla dessa djur det trinda stoet var tjudrat och tänkte inte ta sig tid att leta upp henne. "Vill du ut och rida nu?" sa han klentroget och drog sig ur hennes grepp. "Om du äger en häst så sadla den själv, ifall du nu är dum nog att vilja någonting sånt. Själv ska jag ta hand om dem som skadat sig och är glad om i varje fall en av dem inte dör." Joanne Skartender, den dumskallen trodde att hon var en av sömmerskorna, eller en av soldathustrorna. Av någon anledning kändes det sista ännu värre. Hon körde fram högerhanden framför näsan på honom så snabbt att han backade med en svordom. Men hon tryckte handen i synen på honom så att han inte gärna kunde se någonting annat än hennes ormring. Han stirrade skelögd på den. Den fogligaste häst du kan hitta, sa hon med uttryckslös röst. Och snabbt. Ringen gjorde susen. Han svalde djupt, sen kliade han sig i huvudet och stirrade längs tjuderlinorna där det inte verkade finnas ett enda djur som inte antingen stampade eller skakade. Foglig, muttrade han. Jag ska se vad jag kan göra, ej se det. Foglig. Han satte knogarna mot pannan och skyndade bort längs linorna, fortfarande muttrande för sig själv. 21 muttrade också medan hon vankade av och an. 3 steg åt ena hållet och 3 steg tillbaka. Snö som trampats till modd och sen frusit igen knastrade under hennes kraftiga skor. Av vad hon kunde se skulle det kunna ta flera timmar innan han hittade någon häst som inte skulle kasta av henne vid minsta ljud. Hon slängde manteln över axlarna och satte fast den lilla silverfibulan som höll ihop den med en otålig rörelse så att hon nästan stack sig själv i tummen. Skulle hon vara rädd? Hon skulle nog visa den fördömde. Fördömde Garrett Bryne. Fram och tillbaka traskade hon. Fram och tillbaka. Hon borde kanske gå hela långa vägen istället. Det skulle inte vara behagligt. Men bättre än att bli kastad ur sadeln. Och kanske bryta både armar och ben på kuppen. Hon hade aldrig suttit upp på någon häst. Inte ens Bela, utan att tänka på brutna ben. Men så småningom kom mannen tillbaka med ett mörkt sto som hade en sadel med hög bom. Är hon foglig? Frågade Joan skeptiskt. Djuret tog höga steg som om det var på vippen att börja dansa och skinnet såg glansigt ut. Det skulle visst vara ett tecken på snabbhet. Nattlilja, hon är from som ett lamm, ej se det. Hon är min frus häst och när Mary är lite ömtålig av sig. Hon tycker inte om ostyriga hästar. Om du säger det så, svarade hon och fnös. Enligt hennes erfarenhet var hästar sällan fromma. Men det fanns ingenting att göra åt den saken. Hon tog emot tyglarna och kravlade sig klumpigt upp i sadeln. Sen fick hon maka på sig så att hon inte satt på manteln och nästan ströp så fort hon rörde sig. Stoet dansade mycket riktigt, hur mycket hon än drog i tyglarna. Precis som hon vetat att det skulle. Hästen ville redan bryta benen av henne. Ta en båt istället. Vare sig man hade en åra eller två så for en båt dit man ville och stannade när man ville. Om man inte var helt okunnig om tid, vatten, strömmar och vind. Men hästar hade hjärnor, hur små de än var. Och det innebar att de kunde få för sig att strunta blankt i både grimma och tyglar och vad ryttaren ville. Det måste man ta hänsyn till när man var tvungen att klättra upp på en av dessa fördömda bästar. En sak bara, ej se det, sa mannen medan hon försökte sätta sig bekväm till rätta. Varför måste alla sadlar kännas hårdare än trä? Jag skulle låta henne nöja sig med skritt i natt om jag vore som ni. Den där stormvinden, förstår ni? Och stanken. Ja, hon kan helt enkelt vara en liten aning. Hinner inte, sa Joan och körde hälarna i hästens sidor. Nattlilja, from som ett lamm, störtade iväg med sån fart att Joan nästan kastades baklänges över sadeln. Det var bara genom att hugga tag i sadelknappen hon lyckades hålla sig kvar. Hon tyckte att mannen ropade någonting efter henne, men var inte säker. Hur i självaste ljusets namn ansåg denna Nemaris att en ostyrig häst uppförde sig. Stoet galopperade ut ur lägret som om hon försökte vinna en kapplöpning. Galopperade mot den sjunkande månen och drakberget vars mörka massa avtecknade sig mot den stjärnbeströdda himlen. Joan hängde kvar med manteln böljande bakom sig och gjorde inga försök att hejda hästens framfart. Istället drev hon in hälarna och piskade stoets hals med tyglarna som hon sett andra göra för att få hästar att springa fortare. Hon måste komma fram till systrarna innan någon hann göra någonting oåterkalleligt. Det fanns blott allt för många möjligheter som gick att tänka sig. Hästen galopperade förbi skogsdungar och små byar och bondgårdar med stengärdsgårdar mellan fälten och betesängarna. Invånarna hade legat trygga under de snötäckta skiffertaken innanför väggar av sten och tegel och inte väckts av den vilda vinden. Husen låg mörka och tysta. Till och med de fördömda korna och fåren njöt förmodligen en god nattsömn. Bönder hade alltid kor och får och grisar. Hon studsade fram och tillbaka på sadens hårda läder och försökte böja sig framåt över stoets hals. Så gjorde man. Det hade hon sett själv. Nästan omedelbart halkade hon ur vänster stigbygel, kanade nästan av på den sidan och lyckades nätt och jämnt klamra sig upp igen och få foten på plats. Det enda rätta var att sitta spikrak med ena handen i ett stenhårt grepp om sadelknappen och den andra i ett ännu hårdare om tyglarna. Den flaxande manteln drog runt halsen på ett obehagligt sätt och hon studsade upp och ner med sån kraft att hennes tänder slogs ihop om hon öppnade munnen vid fel tillfälle. Men hon höll sig kvar och sporrade till och med djuret igen. Åh, goda ljus! Hon skulle vara fullständigt blåslagen innan gryningen kom. Vidare genom natten störtade hon och stöttes mot sadeln för varje löpande steg hästen tog. Hennes hopbindda tänder hindrade henne i varje fall från att gäspa. Slutligen uppenbarade sig i mörkret tjuderlinorna och raderna av vagnar som omgav ACD-lägret innanför en tunn krans av träd. Och med en lättad suck hivade hon så hårt hon förmådde i tyglarna. När en häst sprang så här fort måste man säkert hala och dra ordentligt för att den skulle stanna. Och stannade gjorde Nattlilja, så tvärt att Joanne skulle ha slungats över stoets huvud om inte hästen samtidigt hade stegrat sig. Storögd klängde hon sig fast runt djurets hals tills det äntligen hade alla fyra hovarna i marken igen. Sen hängde hon kvar ett tag till. Nattlilja andades också tungt, insåg hon. Eller snarare flämtade. Joanne kände inget medlidande. Det dumma djuret hade försökt ta livet av henne, precis som alla hästar. Det tog en stund att hämta sig, men sen drog hon manteln till rätta, samlade tyglarna och red förbi vagnarna och de långa raderna med tjudrade hästar i sävlig skritt. Men skymtade i mörkret bland tjuderlinorna, säkert stalldrängar och hovslagare som såg till de synbart upphetsade djuren. Stoet uppförde sig beskedligare nu. Det här var faktiskt inte alls så farligt. När hon kom in i själva lägret tvekade hon bara ett ögonblick innan hon omfamnade Saidar. Det var undligt att tänka på ett läger fullt med Aesir som en farlig plats. Men två systrar hade faktiskt blivit mördade här. Med tanke på omständigheterna kring deras död verkade det föga troligt att kraften skulle skydda henne om hon var ett tilltänkt offer. Men Saidar gav i varje fall en illusion av trygghet. Hon fick bara se till att komma ihåg att det var en illusion. Strax därpå vävde hon de flödena av ande som dolde både hennes förmåga och skenet från kraften. Hon behövde ju inte skylta med den. Till och med så här dags, med månen hängande lågt på himlen i väster, rörde sig en del människor på plankgångarna. Det var tjänstekvinnor och arbetare på väg till eller mellan sena sysslor. Om nu inte tidiga var ett bättre ord så här dags. Tälten var av alla upptänkliga former och storlekar. De flesta låg mörka, men från ett antal av de större syntes skenet av oljelampor eller vaxljus, vilket knappast var förvånande med tanke på omständigheterna. Vid alla dessa tält stod män, antingen spridda omkring eller samlade framför ingången. Väktare. Inga andra kunde stå så stilla att de nästan slukades av natten. Särskilt inte en kall natt som denna. Med kraften i sig kunde hon urskilja andra vars väktarmantlar fick dem att försvinna i skuggorna. Med tanke på de mördade systrarna och vad de måste känna genom bandet till sina Aesir var det sannerligen inte konstigt. Hon misstänkte att det fanns mer än en syster som var redo att slita sitt hår just nu, eller någon annans. De la märke till henne, följde henne med blicken när hon sakta red längs de frusna hjulspåren och letade. Salen måste förstås få budet, men det fanns andra som hon måste informera först. Joanne misstänkte att risken var mycket större att de senare skulle göra någonting förhastat och kanske med förödande följder. De var visserligen bundna av eder, men dessa eder hade de gett under tvång till en kvinna som de nu trodde var död. När det gällde salens företrädare, eller i varje fall de flesta av dem, så hade de spikat fast flaggan vid masten genom att ta emot en plats där. Ingen av dem skulle hoppa någonstans förrän de var mycket, mycket säkra på var de skulle landa. Sherriams tält var för litet för den sammankomst Joanne var säker på att hitta, och dessutom mörkt, noterade hon i förbifarten. Däremot betvivlade hon att kvinnan låg där inne och sov. Morvrins var stort nog för att fyra personer bekvämt skulle kunna sova där och skulle ha dukt bra om det funnits plats bland alla de böcker som den bruna systern lyckats samla på sig under marschen. Men där var det också mörkt. Hennes tredje val visade sig däremot vara riktigt, och hon höll in nattlilja en god bit innan hon kom fram. Mirell hade två spetsiga tält i lägret, ett till sig själv och ett till sina tre väktare, de tre som hon vågade erkänna att hon hade. Och från det där hon själv bodde sken ett starkt ljus som fick siluetterna av kvinnor i rörelse att avteckna sig mot den lappade tältduken. Tre sinsemellan mycket olika män stod på plankgången framför tältet, så stilla att de bara kunde vara väktare. Men de brydde hon sig inte om för tillfället. Vad pratade de egentligen om där inne? Trots att hon var säker på att det var en fåfäng ansträngning vävde hon luft med bara en liten gnutta eld. Och när väven nådde tältet slog den mycket riktigt emot en skyddsformel mot avlyssning. Brängd naturligtvis, så att hon inte kunde se den. Hon hade bara varit tvungen att försöka för att kontrollera att de inte var oförsiktiga. Risken var inte stor, med tanke på vilka hemligheter de hade att dölja. Nu var skuggorna på tältduken stilla. De visste alltså att någon hade försökt lyssna. Hon undrade vad de hade pratat om medan hon red fram till tältet. När hon satt av, nåja, hon lyckades i varje fall förvandla vad som hotade att bli ett fall till någonting som liknade ett hopp ned på marken, kom en av väktarna fram och för att med en liten bugning ta tyglarna, men hon viftade bort honom. Det var Sherriams Arinvar, en slank karhenier som inte var mycket längre än hon själv. Hon släppte sidar och tjudrade stoet vid en av gångvägens ribbor med en knop som skulle ha hållit fast en rejäl båt i kraftig vind och stark ström. Ingen slarvig knut av det slag som andra brukade använda inte. Må så vara att hon inte tyckte om att rida, men om hon tjudrade en häst ville hon att den skulle finnas kvar när hon kom tillbaka. Arinvar såg häpet på medan hon avslutade knopen. Men det var inte han som skulle få betala för det fördömda djuret om det slet sig och försvann. Av de båda andra väktarna var det bara en, Mirels, nämligen Avar Hashami, en örnäst salden med buskiga gråsprängda mustascher. Efter en hastig blick och antydan till en nick åt hennes håll återgick han till att speja ut i natten. Morvrins Jory, en skallig kar som var nästan lika bred som han var lång, visade överhuvudtaget inte att han hade sett henne. Han blickade ut i mörkret med handen lätt vilande på det långa svärdsfästet. Han var en av de väktare som ansågs vara skickligast med svärdet. Var fanns de andra? Att fråga gick förstås inte an, lika lite som hon kunde fråga vem som befann sig i tältet. Männen skulle ha blivit fullständigt bestörta. Ingen av dem försökte hindra henne från att gå in. Så långt hade det i varje fall inte gått än. Inne i tältet glödde två fyrfat som avgav rosendoft och gjorde luften nästan varm jämfört med natten utanför. och där hittade hon nästan alla de hon hade hoppats på att få tag på. Allesammans hade vänt sig mot tältöppningen för att se vem som skulle komma in. Muriel själv satt på en stadig trästol med armarna i kors framför bröstet. Hon hade på sig en siden nattrock prydd med röda och gula blommor och hennes olivhyade ansikte präglades av ett så upphöjt lugn att det bara förstärkte hettan i de mörka ögonen. Det var trots allt hennes tält och sålunda var det hennes uppgift att väva skyddsformeln här. Shariam, som satt med stel rygg i ena änden av Murells tältsäng, låtsades vara upptagen med att släta till sin blåslitsade kjol. Hennes blick var lika het som det eldröda håret och blev än hetsigare när hon såg Sean. Hon hade inte på sig väktarinnestålan, vilket var ett dåligt tecken. Det kunde man väl ha räknat ut, att det skulle vara du, sa Kalinaya kyligt och satte händerna i sidorna. Hennes utstrålning hade aldrig kunnat kallas varm, men nu såg ansiktet som ramades in av korta korkskruvslockar ut som om det kunnat vara hugget i is, nästan lika blekt som den vita klänningen. Jag tänker inte gå med på att du försöker tjuvlyssna på mina privata samtal, sa han. Jo då, hon trodde uppenbarligen att det var slut på allt sammans. Runt Hylta Morrin, som för en gångs skull såg varken tangspridd eller sömnig ut, trots den skrynkliga bruna yllekjolen, vankade runt det lilla bordet där en hög silverkanna och 5 silverkoppar stod på en lackbricka. Tydligen var det ingen som var på humör för te, för alla kopparna var torra. Den grå systern stack handen i sin bältespung och räckte fram en kam till Sean. Du är ju alldeles tillrufsad, kvinna. Gör någonting åt håret ditt innan någon tölp tar dig för en krogslinka istället för en ACD och försöker sätta dig i sitt knä. Egwen och Lini är vid liv och fångar i tornet, förkunnade Sean med större lugn än hon kände. En slinka, hon kände på håret, upptäckte att den andra kvinnan hade rätt och började dra kammen genom härvorna. Om man ville bli tagen på allvar gick det inte att se ut som om man just kom från ett slagsmål i någon gränd. Det var ändå tillräckligt svårt numera och skulle så förbli tills några år efter att hon kunde lägga händerna på edsstaven igen. Egwen talade till mig i mina drömmar. De lyckades blockera hamnarna, eller i varje fall nästan helt, men blev tillfångatagna. Var är Beonin och Nisao? Någon av er får gå och hämta dem. Jag vill inte behöva fjälla samma fisk 2 gånger. Sådär ja. Om de nu fått för sig att de befriats från sina eder och Egwens befallning om att de skulle lyda henne, så borde detta ha fått dem på bättre tankar. Det var bara det att ingen gjorde någon ansats att lyda henne. Beonin ville gå och lägga sig, sa Morrin dröjande medan hon betraktade Sean. Mycket ingående. Bakom hennes stillsamma uppsyn dolde sig en skarp hjärna. Hon var för trött för att prata mer. Och varför skulle vi ha bett Nisao att komma hit till oss? Mirelle, som var Nisaos vän, gjorde en lätt ogillande min. Men de båda andra nickade bifall. De och Beonin tyckte inte att Nisao tillhörde deras krets, trots att hon delade deras trohetsed. Sean hade en stark känsla av att dessa kvinnor aldrig riktigt slutat tro att de på något sätt skulle kunna styra skutan, trots att rodret för länge sedan tagits ur deras händer. Shariam reste sig från bädden som för att kila iväg och samlade till och med ihop kjolarna. Men det hade ingenting att göra med Seans befallning. Vreden var som bortblåst och istället strålade hon av iver. Vi behöver dem ändå inte just nu. Fångar innebär att de sitter nere i fängelsehålorna tills salen sammanträder för att hålla rättegång. Vi kan färdas dit och befria dem innan Elida vet ordet av. Mirelle nickade bestämt, ställde sig upp och gjorde en ansats att knyta upp skärpet till nattrocken. Jag tror att det är bäst att vi lämnar väktarna här. Vi behöver inte dem till det här. Hon drack djupare ur urkällan, gjorde sig redan beredd. Nej, sa Joanne vast och gjorde en grimas när kammen fastnade i hennes hår. Ibland funderade hon på att klippa det ännu kortare än Carolinaia, bara för enkelhetens skull. Men Gareth hade gett henne komplimanger för det och sagt att han tyckte om hur det låg mot hennes axlar. Ljus kunde hon inte komma undan mannen ens här. Egwene kommer inte att ställa sin förrätta och är inte i någon fängelsehåla. Hon sa ingenting om var de hade satt henne, utom att hon hålls under ständig bevakning. Och hon befaller att inga försök att befria henne där systrar är inblandade får göras. De andra kvinnorna stirrade på henne under bestört tystnad. I själva verket hade hon själv försökt övertyga Egwene om att det vore bäst, men utan framgång. Det var en befallning och den hade utdelats av den ärmelintronande i full ämbetsskrud. Det du säger är irrationellt, sa slutligen Carolinaia. Hennes röst var lika sval som förut och hennes min var stilla, men hon strök med händerna över sin broderade kjol helt i onödan. Om vi tar Elida till fånga kommer vi att ställa henne inför rätta och förmodligen släcka henne. Om deras tvivel och farhågor var fortfarande inte stillade. Eftersom hon har Egwene kommer hon säkerligen att göra samma sak. Jag behöver inte fråga Beonin för att veta vad lagen säger om den saken. Vi måste befria henne oavsett vad hon vill. Cheriams röst var lika het som Carolinaias var kall och hennes gröna ögon blixtrade. Nu höll hon om sina kjolar med hårt knutna händer. Hon inser säkert inte vilken fara hon vilar i. Hon måste vara chockad. Gav hon några ledtrådar till var hon befinner sig? Försök inte undanhålla oss någonting, Joanne, sa Mirell bestämt. Hennes ögon såg nästan ut som om de brann och hon drog åt skärpet för att ge eftertryck åt sina ord. Varför skulle hon dölja var de har satt henne? Av rädsla för det som du och Cheriam vill göra. Joanne gav upp kampen mot det kråkbo som hennes hår hade förvandlats till i blåsten och slängde kammen på bordet. Om hon ville att de skulle lyssna på henne kunde hon inte stå där och kamma sig. Det fick helt enkelt vara rufsigt. Hon är bevakad, Mirell, av systrar. Och de kommer inte att släppa ifrån sig henne godvilligt. Om vi försöker befria henne kommer Aesir att dö för Aesirs hand. Så sant som att silvergäddan leker i vassen. Det har hänt en gång och det får inte hända igen. Det skulle innebära slutet på allt hopp om en fredlig återförening av tornet. Vi kan inte tillåta att det händer igen. Så det får inte förekomma något räddningsförsök. Vad gäller Elidas skäl till att inte ställa henne inför rätta så vet jag inte. Egwene hade varit svävande när det gällde den saken, som om hon själv inte riktigt förstod det. Men hon hade inte tvekat om sakförhållandena och skulle inte ha påstått någonting av allt detta om det inte var säkert. Fredlig, muttrade Cheriam och sjönk ner på bädden igen. Hon gav ordet en ton av enorm bitterhet. Har det någonsin funnits någon möjlighet till det, ända sedan början? Elida har avskaffat Blå Aja. Vad finns det för hopp om en fredlig lösning? Elida kan inte bara upplösa en Aja, muttrade Morvrin, som om det spelade någon roll. Hon klappade Cheriam på axeln, men den rödhåriga kvinnan skakade buttert av sig den knubbiga handen. Det finns alltid en möjlighet, sa Carolinaia. Hamnarna är blockerade, vilket stärker vår position. Förhandlarna sammanträder varje morgon. Hon fick en bekymrad blick i ögonen och istället för att avsluta meningen hällde hon upp en kopp te som hon tömde till hälften i en klunk utan att ta i något socker. Blockaden av hamnarna skulle förmodligen ha räckt för att sätta stopp för förhandlingarna och de verkade hur som helst inte leda någon vart. Skulle Elida låta dem fortsätta när hon dessutom hade Egwene i sitt våld? Jag begriper inte varför Elida inte skulle ställa Egwene inför rätta, sa Morrin. Eftersom domen utan tvekan skulle bli fällande. Men faktum kvarstår att hon är fången. Hon gav inte prov på vare sig Shariams och Myrells hetta eller Karlinajas kyla. Hon lade helt enkelt fram fakta. Och det enda som avslöjade någon sinnesrörelse var att hennes läppar var en aning spända. Om hon inte ska ställas inför rätta, tänker Elida utan tvekan knäcka henne. Egwene har visat sig vara en starkare kvinna än jag först trodde. Men ingen kvinna är stark nog att motstå vita tornet när det bestämt sig för att knäcka någon. Vi måste överväga vilka konsekvenserna kan bli om vi inte får ut henne innan det sker. Shuan skakade på huvudet. Hon kommer inte ens att bli pryglad, Morrin. Jag förstår inte heller varför. Men hon skulle knappast säga åt oss att lämna henne där om de tänkte tortera. Hon avbröt sig när tältfliken sköts upp och Lilaine Akashi steg in med sin blåfransade sjal vilande över armarna. Shariam reste sig upp trots att hon inte hade behövt göra det. Visserligen var Lilaine en av salens företrädare, men Shariam var krönikornas väktarinna. Å andra sidan gjorde Lilaine trots sin slanka kroppshydda ett respektingivande intryck i sin blåsvitsade sammetsklänning. Hon var som själva värdigheten förkroppsligad. Och i natt omgavs hon av en myndighet som tycktes större än någonsin. Minsta hårstrå låg rätt på hennes huvud. Och hon kunde lika gärna ha stigit in i tornets sal efter en god natts sömn. Shuan vände sig mot bordet med en mjuk rörelse för att lyfta kannan som för att vara beredd. Det skulle i vanliga fall ha varit hennes roll i det här sällskapet. Att servera te och inte tala annat än när någon frågade om hennes åsikt. Om hon höll tyst skulle kanske Lilaine avsluta sina mellanhavanden med de andra och gå därifrån utan att bry sig om henne. För det mesta brukade kvinnan inte bevärdiga henne så mycket som en blick. Jag tyckte väl att hästen utanför var samma som jag såg dig rida in på, Joanne. Lilaine lät blicken glida över de andra systrarna, vars miner nu inte förrådde någonting alls. Stör jag? Joanne säger att Egwene lever, sa Shariam, med samma ton som om hon pratat om priset på en delta-aborre i fiskhamnen. Och Lini med. Egwene talade med Joanne i hennes drömmar. Hon vägrar att gå med på att bli räddad från tornet. Myrell gav henne en outgrundlig blick, men Joanne kunde ha gett henne en örfil. Hon skulle förmodligen ha gått till Lilaine härnäst, men för att lägga fram saken på sitt eget sätt och inte vräka ut hela fångsten på kajen på det här sättet. På sista tiden hade Shariam blivit lika oberäknelig som en novis. Lilaine snörpte på läpparna och borrade blicken i Joanne. Säger du det? Shariam, du borde verkligen ha din ståla på dig. Du är ju faktiskt väktarinna. Joanne, skulle du vilja promenera med mig en stund? Det var alldeles för länge sedan vi fick tillfälle att talas vid mellan fyra ögon. Hon drog tillbaka tältfliken med ena handen medan hon vände sin genomträngande blick mot de andra systrarna. Shariam rodnade som endast en röd hårig kan, som en solnedgång, och lade den smala blå stålan över axlarna efter att med fumlande fingrar ha fått upp den ur sin bältespung. Myrell och Karlinaja mötte däremot stadigt Lilaines blick. Morrin hade börjat knacka med fingertoppen på sin runda haka, som om hon inte var medveten om att någon annan var där. Det var hon kanske inte heller. Sådan var Morrin. Hade Egwens befallningar sjunkit in? Joanne kunde inte ens ge de andra en bestämd blick medan hon ställde ifrån sig kannan. Ett förslag från en syster som stod så högt som Lilaine, oavsett om hon satt i salen eller ej, var liktydigt med en befallning för någon i Joannes ställning. Hon samlade ihop manteln och kjolarna och gick ut efter att ha mumlat ett tack till Elaine för att hon höll upp tältfliken. Ljus, hon hoppade sannoliken att de där narrarna hade lyssnat på vad hon sagt. Nu var det 4 väktare som stod utanför tältet. Men en av dem var Lilains Barin, en stadig, kopparhyad domänier klädd i en väktarmantel som fick det att se ut som större delen av honom inte fanns. Avar hade blivit avlöst av en annan av Mirels väktare, Duhel Dromand, som var en reslig muskulös kar med skägg som på ilianskt vis lämnade överläppen bar. Mannen stod så stilla att man kunde ha tagit honom för en staty, om det inte varit för den tunna dimman från hans näsborrar. Arinvar bugade sig för Lilain, en hastig, formell hälsning. Nuhel och Jori fortsatte hålla uppsikt med oförminskad vaksamhet, liksom Barin för den delen. Knopen som hon bundit fast nattlilja med tog lika lång tid att lösa upp som den hade tagit att knyta. Men Lilain väntade tålmodigt tills Joanne rätade på sig med tyglarna i handen. Sen började hon i maklig takt gå längs gångvägen mellan tälten med månskuggor spelande över anletet. Hon omfamnade inte urkällan, så det kunde inte Joanne heller göra. Med Barin som eftertrupp gick Joanne bredvid Lilain och ledde stoet utan att säga någonting. Det tillkom företrädaren att börja, och inte bara för att hon satt i salen. Joanne kämpade emot impulsen att böja ned huvudet och avstod från den tum hon var längre än den andra kvinnan. Hon tänkte inte längre så ofta på den tid hon själv varit Amelin-tronande. Hon hade fått träda in i Aes Sedainas gemenskap igen, och en del av att vara Aes Sedai var att instinktivt passa in på den plats man hade bland de andra systrarna. Den fördömda hästen nosade henne på handen som om den trodde att den var något förbaskat keldjur, och hon flyttade över tyglarna till den andra handen tillräckligt länge för att hinna torka av fingrarna på manteln. Äckliga, dräglande odjur. Lilian gav henne en sned blick, och hon kände hur det hettade i hennes kinder. Instinkt. Märkliga vänner du har, Joanne. Jag tror att några av dem ville skicka iväg dig igen när du först dök upp i Salidar. Cheriam kan jag kanske förstå, även om det faktum att hon står så mycket högre än du nu borde göra henne besvärad. Det var det främsta skälet till att jag själv undvek dig, för att slippa en besvärande situation. Joanne höll på att tappa hakan. De var mycket nära att prata om sånt som han aldrig pratade om. Mycket nära. Ett brott mot seden som hon aldrig skulle ha väntat sig av den här kvinnan. Kanske av sig själv. Hon hade visserligen fogat sig i sin plats. Men hon var likväl den hon var. Men aldrig från Lilain. Jag hoppas att du och jag kan bli vänner igen, Joanne. Även om jag förstår om det visar sig vara omöjligt. Det här mötet i natt bekräftar vad Faulain har sagt. Lilain småskrattade och knäppte händerna framför livet. Äsch, Joanne, sluta grimasera nu. Hon förrådde er inte, i varje fall inte med avsikt. Hon försade sig en gång för mycket. Sen bestämde jag mig för att pressa henne, och det är ganska hårt. Så ska man förstås inte behandla en annan syster, men å andra sidan är hon egentligen bara antagen till som kunnat genomgå prövningen. Faulain kommer att bli en god Aes Sedai. Jag fick dra ur henne vartenda ord. Egentligen var det bara små saker jag fick reda på, tillsammans med några namn. Men tillsammans med din närvaro på mötet vi just lämnade blir bilden nog fullständig. Så jag kan väl släppa ut henne nu. Hon kommer sannligen inte att få för sig att spionera på mig igen. Du och dina vänner har varit Egwene mycket trogna, Joanne. Kan du vara mig lika trogen? Så det var därför de trott att Faulain hade gömt sig. Hur många små saker hade hon avslöjat under den ganska hårda press Lilain utsatt henne för? Faulain visste inte allt, men det var bäst att utgå från att Lilain gjorde det. Men att samtidigt inte avslöja någonting själv, såvida inte hon också utsattes för hård press. Joanne stannade tvärt och sträckte på sig. Lilian slutade också att gå och väntade uppenbarligen på att hon skulle säga någonting. Det var tydligt, trots att hennes ansikte låg halvt i skugga. Joanne måste stålsätta sig för att kunna konfrontera kvinnan. Vissa instinkter var etsade i märgen på en ACD. Jag är dig trogen i din egenskap av företrädare för min Aya i salen. Men Egwene Alvear är den Amelin tronande. Det är hon. Lilianes ansiktsuttryck var oberört, så vitt Joanne kunde avgöra. Hon talade med dig i dina drömmar. Berätta vad du vet om hennes situation, Joanne. Joanne kastade en blick över axeln på den undersättsige väktaren. Tänk inte på honom, sa Lilianne. Jag har inte hållit någonting hemligt för honom på 20 år. Ja, i mina drömmar, instämde Joanne. Hon tänkte sannligen inte erkänna att det bara hade varit för att kalla henne till Sally där i Tel Aaron Reard. Det var inte meningen att hon skulle ha tillgång till den där ringen, och salen skulle ta den ifrån henne om de fick veta att hon hade den. Lugn, i varje fall utåt, redogjorde hon för det hon hade berättat för Mirelle och de andra, och mer utöver det. Men inte allt. Inte att det stod bortom alla tvivel att någon hade förrått Egwene och Lini. Den som gjort det måste ha varit någon i själva salen. Ingen annan hade känt till planen på att blockera hamnen, bortsett från kvinnorna som skulle utföra den. Men den skyldiga kunde inte ha vetat att det var Egwene hon skulle förråda. Bara att hon hjälpte Elaida. Vilket var oförklarligt nog. Varför skulle någon av dem vilja hjälpa Elaida? Redan från början hade det pratats om att vissa rebeller i hemlighet stödde Elaida. Men själv hade hon för länge sedan förkastat den tanken. Det rådde ingen som helst tvekan om att alla blå systrar längtade innerligt efter att få störta Elaida. Men tills hon visste vem som var ansvarig för förräderiet skulle ingen företrädare, inte ens en blå, få veta allt. Hon har sammankallat salen till möte imorgon. Nej, ikväll blir det nu. När sista timman slår, avslutade hon. I tornet. I själva tornets sal. Lilian skrattade så att hon var tvungen att torka en tår ur ögat. Åh, så obetalbart. Så salen ska sammanträda mitt framför näsan på Elaida. Jag önskar nästan att jag kunde se hennes min. Lika plötsligt blev hon allvarlig igen. Lilian hade alltid nära till skratt när hon själv ville släppa fram det, men alltid med en allvarlig kärna. Så Egwene tror att Ayana har vänt sig mot varandra. Det låter knappast troligt. Hon har bara träffat en handfull systrar, säger du. Inte desto mindre kan det vara värt att undersöka saken nästa gång vi besöker Tel Aaron Reard. Någon kanske kan undersöka vad de hittar i Ayanas avdelningar istället för att helt koncentrera sig på Elaidas ämbetsrum. Joanne var nära att göra en grimas. Hon hade själv planerat att leta lite i Tel Aaron Reard. Varje gång hon besökte drömvärlden gjorde hon det som en ny kvinna och bytte kläder så fort hon gick runt ett hörn. Men nu måste hon vara ännu försiktigare än vanligt. Att hon vägrar låta sig räddas är väl begripligt. Kanske rent av berömvärt. Ingen vill att fler systrar ska dö. Men samtidigt mycket riskabelt, fortsatte Lilian. Ingen rättegång och inte ens en omgång med spöet. Vad kan Elaida ha i kikaren? Kan hon tro att hon ska kunna få henne att börja om som antagen igen? Det verkar knappast troligt. Men likväl nickade hon kort som om hon ändå tog det i åtanke. Samtalet hade tagit en farlig riktning. Om systrarna började övertyga sig själva om att de visste var Egwene kunde vara, ökade risken för att någon skulle försöka befria henne. Hur välbevakad hon än var. Att försöka på fel plats skulle vara lika riskabelt som att göra det på rätt ställe, om inte värre. Men det värsta var ändå vad Lilian helt struntat i. Egwene har kallat salen till sittning, sa Joanne syrligt. Kommer du? Svaret blev en förebroende tystnad och Sjön kände hur det hettade i hennes kinder igen. Vissa saker var verkligen ätsade i märgen. Naturligtvis kommer jag, sa Lilleng till sist. Det var ett otvetydigt yttrande, men det hade dröjt. Hela salen kommer. Egwene Alvear är den ämelintronande. Och vi har drömt Tyr and Greeler så att det räcker och blir över. Hon kanske vill förklara hur hon tänker bära sig åt för att hålla ut ifall Elaida befaller att hon ska brytas ned. Det skulle jag verkligen vilja höra. I vilket avseende är det i så fall du ber mig att vara trogen? Istället för att svara började Lilleen återgå i sakta mak och drog omsorgsfullt sjalen till rätta. Barrin följde henne som ett halvt osynligt lejon i mörkret. Sjön skyndade sig att komma i kapp och drog nattlilje efter sig samtidigt som hon värjde sig mot det eländiga djurets försök att nosa på hennes hand igen. Egwene Alvear är den ämelintronande enligt lag, sa Lilleen slutligen, tills hon dör eller blir släkt. Om något era händer skulle vi vara tillbaka vid Romandas anspråk på staven och stålan och mina försök att hindra henne. Hon fnös. Den kvinnan skulle vara en lika stor katastrof som ämelintronande som Elaida. Dessvärre har hon tillräckligt stort stöd bakom sig för att kunna hindra mig också. Där skulle vi hamna igen. Förutom att om Egwene dör eller blir släkt kommer du och dina vänner att vara mig lika trogna som ni varit Egwene. Och ni kommer att hjälpa mig till ämelintronen trots Romandas ansträngningar. Det kändes som om Sjöns mage hade frusit till is. Ingen blå syster kunde ha legat bakom det första förräderiet. Men nu fanns det åtminstone en blå som hade skäl att förråda Egwene.